Du sitter i baren på sushi-restaurangen Kosaku på Bryggaregatan vid Göteborgs hamn. Menyn är kortfattad, som det brukar vara på finare hak. Rubriken längst upp på det lilla pappret lyder Dagens fångst. De spelar lite väl mycket på nostalgi. Det är omakase, kockens val. Fiskarna idag är rödstrimma, klarias, en typ av malfisk, och atlantlax. Resten skaldjur. Allt är närodlat, säger kocken som står framför dig och skivar bitarna omsorgsfullt. Fiskarna produceras i stora tankar in vid gårdar och jordbruk runt om i Sverige. En hyfsat hållbar industri. Hade det gjorts i tid så hade det känts bättre. Men den här infrastrukturen byggdes upp av nödvändighet.
Det var närmast upploppsstämning idag när flera av de största företagen i fiskerinäringen i Norge varslade nästan alla sina anställda. Erland Stubberud, vd på företaget Fishfleet AB, säger att beslutet är en konsekvens av de kollapsade fiskebestånden i Barents hav.
En monokultur av maneter. Ja, så beskriver FNs jordbruksorgan FAO situationen just nu i större delen av Atlanten.
Haven är livsviktiga för att fånga upp koldioxid och dämpa den globala uppvärmningen. Men frågan är, har vi rubbat den naturliga ordningen?
Kocken lägger ifrån sig kniven. Tittar sig omkring som för att försäkra sig om att det här bara är mellan honom och dig. Jag har en råvara här som inte står på menyn, säger han med låg stämma. Om du är villig att öppna plånboken. Du nickar. Han ber en av sina underhuggare att ta över serveringen och vinkar in dig till ett rum bakom baren. Ni går in i ett av kylrummen. På en bädd av is ligger en röd rektangulär bit, runt 15 cm lång och 5 cm bred. Marmorerad av vita streck av fett. Du tittar just nu på en liten bit av världens sista vildfångade fisk.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor. Vi har länge betraktat havet som en outtömlig källa till mat. Det är det inte. Och vi håller sakta men säkert på att kväva det liv som lever där. Hur kommer världen se ut när haven dör? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du har vant dig vid lukten. Den ruttna, döda lukten. Det stora fartyget åker fram som en isbrytare över havet. Men istället för is drar den fram i en aldrig sinande, guckig massa av maneter. Bakom fartyget hänger ett stort nät med kapacitet för flera ton. Ni brukade ta upp tonfisk, lax och torsk. Ljudet studsar mot botten och upp igen. På skärmen syns ingenting. Ni försöker anpassa er till en ny verklighet. En verklighet där ni som mest får kanske en fisk på två fulla nät av maneter, om ens det. De få fiskar som ni ibland lyckas leta fram ur den transparenta geggan är oftast alltför sjuk och mager för att kunna säljas och får kastas tillbaka i det syrefattiga vattnet. $30 miljoner. Det var priset för den sista friska och starka individen. Säkerheten fick förstärkas med väktare kring hamnen. Och poliseskort sattes in för lastbilen som skulle ta den vidare i en kyllåda till Toyosu-marknaden. Den drömmen lever ni fortfarande på här ute. Men det börjar kännas allt mer hopplöst.
This story plays with this idea of the oceanic death spiral. The idea that if all of these ocean tipping points that we know to exist were to occur sort of progressively, if we had these kind of cascading collapses, if a lot of this complexity played out in a way that it might do, what would that mean?
Andrew Murray är forskare på Stockholm Resilience Center. Han har föreställt sig hur framtiden med världens hav kan se ut 2070 genom fyra stycken fiktiva men faktabaserade berättelser.
Lite grann som vi gör med våra introscenarier.
Precis, och en av Andrews berättelser som inspirerade oss när vi skrev introscenariot till det här avsnittet handlar om världens sista fiskare, Alejandro.
Berättelsen är uppläst av Daniel Ospina Medina för Stockholm Resilience Center.
I have been out on these godforsaken seas for 3 weeks and I have seen nothing, not a single seabird.
Even though this person had been in the ocean their entire lives, to realize that this is not the ocean that it used to be. Fundamental things have changed.
Alejandro ser från sin avancerade fiskebåt alla konsekvenser av hur vi människor har vanskött haven och hur klimatförändringar, trots stora satsningar på grön teknik, bara förvärrat så gjort allt nästintill hopplöst.
The boat runs on fuel cells, has a solar sail and virtually never runs on its diesel engine. But you know what? It doesn't matter. None of it matters when there's no fish to catch.
Den peruanska anchovisen, idag världens mest fiskade fisk, är i det här scenariot år 2070 helt och hållet utrotad.
If we had not taken so many, maybe they would have bounced back. Who knows? People don't agree on what happened to the Peruvian anchovy. But I know what happened. Mechanized, high efficiency processing ships, grinding and churning anchovies into cow and fish feed. It makes me angry on behalf of the fish. Whatever the cost, they are gone now.
Vi ska försöka hinna med det mesta som gör att haven mår riktigt dåligt just nu. Att bottnarna dör, korallreven bleknar, fiskarter försvinner och ekosystem som till följd av det kollapsar. Det är en katastrof som står på två ben. Att jorden blir varmare och att vi fiskar mer än någonsin tidigare utan att det marina livet hinner återhämta sig.
Och det är i den här änden som vi ska börja med det stora överfisket.
We haven't, I don't think, considered really what our relationship is with the oceans as a predator.
Jennifer Jacket är forskare på överfiske vid New York University. Hon menar att det egentligen är ganska svårt att hitta en tidpunkt i människans historia där vi har haft ett hållbart fiske. Redan under medeltiden så minskade beståndet av sötvattensfiskar ganska kraftigt i delar av Europa på grund av överfiske. En del fiskarter utrotades helt från sjöar och andra vattendrag. Under 1200-talet så utfärdade Filip den fjärde av Frankrike landets första reglering av fiskerinäringen.
Men det är under andra halvan av 1900-talet som fisket ändras helt i grunden.
I would argue that the Anthropocene, which many scientists agree sort of starts with the Industrial Revolution, is a moment, of course, that really puts fisheries on a different track.
Och industrialiseringen av fisket tar extra fart precis efter slutet på andra världskriget.
There's a huge amount of new technology that's been developed, which was applied to industry and to the oceans, and actually meant that it was possible to send giant boats out far into the ocean and fish.
Purse seiners are much larger than gillnet boats, from 40 to 60 feet long, and carry a crew of about 7 men. Generally, they are powered by diesel engines.
Yeah, it was almost the scramble for the sea as being this kind of new frontier of sort of for resources and exploitation, and that's you know continued to accelerate.
Från 1950 till 1969 så ökade den globala fiskfångsten från 6 miljoner ton till över 50 miljoner ton per år. Och under hela den här tiden så är diskussionen om hållbarhet i fisket ganska frånvarande. Tvärtom så fick fisket kraftiga subventioner runt om i världen, och som konsumenter så vande vi oss vid att alltid ha en hel rad fiskarter på våra matbord.
It is the best tasting tuna.
For the best tasting tuna, get Starkist.
Tell him Charlie sent you.
Inställningen under efterkrigstiden var helt enkelt att haven erbjuder oss en outtömlig källa till mat.
With Gorton's, I really feel good about what they're eating and what they aren't.
Gorton's crunchy fish sticks and fillets, absolutely no preservatives.
En inställning som ändrades först på 90-talet.
We never used to think about where our fish came from, but in fact, they are wild animals.
Det här ljudet kommer från dokumentären End of the Line.
And we found that out to our cost for the first time. In Newfoundland.
Det som hände på kusten utanför Newfoundland är kanske det mest kända exemplet på en total populationskollaps av fisk. Newfoundland är en provins i det nordöstra hörnet av Kanada på Atlantkusten.
The cod was so plentiful, the communities thrived on fishing.
Torskbeståndet utanför kusten där var länge helt otroligt. En engelsk skeppare som besökte Newfoundland på 1600-talet beskrev hur torsken kunde stå så tätt i vikarna att det var svårt att ro i land. Med tiden drog det här till sig enormt mycket fiskare, inte bara från Kanada utan även från USA, Ryssland och andra delar av världen.
Then in 1992, the unthinkable happened. What had once been the most abundant cod population in the world had been fished out of existence.
Det finns ju en ganska känd graf över torskfisket i Newfoundland under 1900-talet som illustrerar hur det gick helt enkelt.
Och kollar man på den så ser man att i ungefär 1960 så började det gå spikrakt uppåt i lite mer än ett decennium, 15 år ungefär. Och sen går det rakt ner igen, en total klippavsats där fisket bara faller ner till nästan noll lite senare på början på 90-talet.
Det här är en otroligt dramatisk bild vi tittar på.
Men speciellt dramatiskt blir det om man tänker på att den här jättekraftiga ökningen som man ser på 60-talet, den beror bara på att det kommer in en stor fiskeflotta. Medan den här nästan kraftigare nedgången som man ser nästan direkt efteråt beror på att fisken är helt borta. Att det faktiskt inte finns någonting att plocka upp längre. Det blir som att man tömmer ett bankkonto utan att någonsin låta det få tid att växa till sig igen.
I've decided that effective at midnight tonight there will be a moratorium on harvesting of northern cod until the spring of 19...
I början av 90-talet så inför den regionala regeringen ett fiskestopp. Något som i sin tur medför stora protester från folk som jobbar inom fiskeindustrin.
$800 for 4 months fishing. That's what he made.
In St. John's tonight, angry fishermen vented their rage. They charged the room where John Crosby was holding a news conference.
That, I think, was a global sort of warning signal that you could actually collapse a fishery. Because prior to that, the ocean had been seen as being essentially infinitely abundant, that it didn't matter how many fish you could take out, it would always be able to replenish. But that sort of collapse of the cod stock and the sort of socio-economic implications has been, you know, a global sort of warning shot that we can actually collapse fisheries. And the cod stock is still not back, you know, even though it collapsed sort of 30 years ago. So once you sort of push ecosystems over that line, you know, that's it's hard to come back.
Torsken har alltså fortfarande inte kommit tillbaka i någon större utsträckning i vattnet utanför Newfoundland.
Och torsken som finns där idag verkar inte växa sig lika stor och stark som den som fanns där tidigare.
Och frågan är om de någonsin kommer komma tillbaka i samma utsträckning som förut. För torskens marginalisering har påverkat hela ekosystemet.
They're sort of ecologically extinct in that they do not play the ecological role that they once did. It's a quote degraded ecosystem with shortened food webs that are less resilient to environmental changes like disease or warming.
Några av er kanske minns vårt program om det sjätte massutdöendet där vi pratade om vargarna i Yellowstone. Precis som vargarna i Yellowstone har torskarna i havet en jättestor påverkan på resten av ekosystemet. Om rovdjuren försvinner så kommer arterna som de äter att bli fler, alltså mindre fiskar. Och när de här mindre fiskarna blir fler så kommer de att äta mycket mer. Och då kommer kräftdjuren och djurplanktonen som de äter att bli färre.
Och de som äter torsken då, som fåglar, de blir också färre?
Ja, men precis. Eller späckhuggare till exempel.
There is somebody else paying the price. It could be an orca whale. It could be a salmon. It could be a seabird. It could be a turtle. But it's not coming cost free.
Det blir som en trappa där varje steg blir förskjutet.
Ja, men precis. Och det som händer när man kommer till nästa steg på botten av trappan är att det finns en massa små alger som normalt äts av små djurplankton. Men utan de här djuren som betar på algerna så blir det stora algblomningar istället. Och i värsta fall så kan det leda till att döda alger börjar regna ner på botten och det leder sig inte till syrebrist och döda bottnar.
Och vi ska komma tillbaka till det här med döda bottnar och alger lite senare i programmet, men vi ska fortsätta på det här överfiskespåret ett litet tag till först. För torsken i Newfoundland är ju långt ifrån den enda arten i världen som nästan utrotat sedan vi började behandla haven som en stor blå matfabrik.
The Gulf's sardine fishery has collapsed four times in the past three decades, and it's putting that industry at risk.
Scientists say that, you know, you better get used to eating jellyfish sashimi.
This species is on the brink of extinction, and it is all our fault.
It is still the main and most major impact in the oceans. It's just this direct exploitation, you know, taking 100 to 120 million tons of biomass out of the ocean every year. And I'm really worried that we're not moving quickly enough to understand this new situation in which we find ourselves.
De senaste åren har fiskebestånden minskat kraftigt globalt. Samtidigt så plockar fiskare ut lika mycket fisk som tidigare. Och det lyckas fiskeindustrin med genom att ta till allt mer sofistikerade tekniker. Man har gått djupare och djupare ner i haven.
Den kanske mest tydliga illustrationen på hur effektiv tekniken har blivit är bottentrålning.
Trålningen är så att det är ett släpnät.
Det här är Christoph Humborg, professor i kustnära biogeokemi på Stockholms universitet.
Och den släpar man direkt över havsbotten, över grunden. Och det är med stora vikter som sitter vid sidorna och en öppning där man har en stor nät som man släpar över havsbotten. Och först och främst man plogar hela havsbotten.
Bottentrålning har funnits länge, men det nya är att man kombinerar trålningen med avancerad sonarteknik. Ni har säkert hört det här ljudet från amerikanska ubåtsfilmer. Man skickar helt enkelt ut ljud som studsar mot havsbotten. På det sättet kan man bedöma djup, men även avbilda hur botten ser ut. De senaste åren har sonarteknik för att mer precis lokalisera fiskbestånd blivit allt vanligare.
Man verkligen tar ut hela fiskbeståndet helt enkelt. Man dammsuger och speciellt de stora fiskarna, de stora honorna försvinner eftersom de är mycket mer värdefulla för hela ekosystemet eftersom de lägger ofantligt mycket ägg. Och de är helt försvunna i Östersjön eftersom de har ingen chans mot det där väldigt effektiva sättet att fiska.
Ett annat problem med bottentrålning eller industriellt fiske generellt är bifångst. Att man helt enkelt tar upp fisk som inte är ämnad för konsumtion. Enligt FN:s jordbruksorgan FAO är runt 10% av all fisk som vi tar upp ur haven bifångst som slängs.
Det kanske mest extrema exemplet är bottentrålning efter räkor. Vi hör marinbiologen Daniel Pauly från en intervju med podden Flash Forward.
For 1 kilo of shrimp you throw away 9 kilo of perfectly edible fish, and you have in your head the fact that in many countries which have shrimp fisheries, the kids don't have enough to eat and don't have protein and to eat. It's actually revolting altogether.
Så 9 kilo ätbar fisk slängs för 1 kilo räkor. Räkor som exporteras som lyxvara till välmående länder i väst samtidigt som barn går hungriga i lokalbefolkningen. En ekvation som känns rätt orimlig. Ni har säkert hört talas om att haven också töms på lysräkor, eller krill som det också kallas. Det är ett djurplankton som är livsviktigt för näringskedjan i haven genom att vara mat åt olika arter av valar, sälar och sjöfåglar. Men trots det så finns det flera företag som har bestämt sig för att helt enkelt dammsuga upp dem från havet.
There's been a huge development in essentially creating giant vacuum cleaners to suck krill out of the ocean and turn them into tablets for nutrition, omega-3, to use them as pet food, to include them in nutrition supplements. And this is, again, there's a little bit of this idea that this is a hyperabundant stock. We're never going to be able to fish it down, but you're already seeing pressure beginning to build on that. So it's this constant searching for new ways to exploit new fish stocks. And there's not that many left.
Det stora överfisket av krill går också till en annan typ av produktion. De används som mat till fiskodlingar av till exempel lax, eftersom de flesta fiskar som vi äter är rovfiskar.
You have this new kind of technology cluster that's kind of being built in Norway for sort of this future fishing and this reliance on that in the future it won't be about going and gathering fish. It's not about catching fish, it's about essentially engineering fish through extremely advanced forms of aquaculture.
Faktum är att runt hälften av all fisk som vi äter idag kommer från just odlingar. Den är inte vildfångad. Och de här odlingarna brukar ofta lyftas fram som ett mer hållbart alternativ.
Och även om den snabbt växande fiskodlingsindustrin försöker hitta mer hållbara vegetabiliska alternativ till foder, så matas fortfarande de odlade fiskarna ofta med andra fiskar. Och därför bidrar ju de också med överfiske.
Förutom krill så har vi till exempel den peruanska anchovisen som vi hörde om innan och som blir en stor källa till fiskfoder i form av fiskmjöl.
And it's one of these stocks that is being pushed extremely, extremely hard.
Och ett annat problem med fiskodlingar är att de ofta ligger vid kusten.
Man behöver ju ofta kustnära områden.
Daniel Valentinsson är forskare på fiske vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det finns ju såklart de här monsterexemplen med mangroveskogar som högs ner för tropiska räkodlingar och sånt där. Men det är ju, det dyker upp nya problem helt enkelt med en annan produktionsform.
Man kan alltså säga att vi gör skogsskövlingar till havs också för de här odlingarna. Det finns forskare som har uppskattat att kustområden med mangroveträsk och sjögräs kan binda ungefär dubbelt så mycket koldioxid som våra skogar på samma yta.
These sea lice are a natural parasite that latch onto salmon or trout and feed off their mucus, skin or blood. Too many on a fish can stunt its growth or kill it.
En annan sak med odlingarna är att det lättare sprids sjukdomar när endast en art odlas på en liten yta. Sjukdomar som dödar mängder av fisk och som kan spridas till övriga delar av havet. Något som det har funnits flera exempel på.
And they are becoming increasingly resistant.
Financial Times rapporterar.
To the chemical treatments fish farms use to control them.
2012 till exempel så förlorade en laxodling i Skottland nästan 10% av deras totala produktion på grund av en sjukdom och 8,5 miljoner fiskar dog helt enkelt.
The result is lower production, which is helping send international salmon prices soaring.
Så problemet idag är alltså att en alltför stor del av fiskodlingsindustrin är en storskalig ekologisk mardröm.
Yeah, aquaculture is currently growing in exactly the wrong direction.
I mean, if you look at a modern salmon farm, it can really feel like something out of science fiction. The amount of the perfect blend of, you know, you have to use sort of vaccinations, you have to use antibiotics, you have to deal with a whole bunch of challenges and maintain this closed system, essentially, to be able to produce huge amounts of fish, which are, again, primarily consumed by the western world.
Så fiskodlingarna har fortfarande inte på global skala blivit tillräckligt hållbara för att vara en silver bullet lösning. Och det industriella fisket har alltså nått en punkt där uttaget av vildfisk ligger kvar på en hög nivå samtidigt som fler bestånd kollapsar.
So we really are in a sort of a crisis moment in terms of needing to actually get a handle on not only historical patterns of fisheries exploitation, but try to get a handle on how the industry is evolving ahead of regulation and our attempts to actually try to control overfishing.
Enligt FN:s jordbruksorgan är ungefär en tredjedel av fiskbestånden i världen just nu kritiskt hotade, en andel som ökat stadigt de senaste åren. Ungefär 60% av världens fiskbestånd ligger på det som av FN:s jordbruksorgan kallas för maximalt hållbar avkastning. Och då är ju frågan, vad betyder egentligen maximalt hållbart i det här fallet?
Lite förenklat kan man säga att det är ett fiske som försöker ta upp så mycket det bara går utan att bestånden kollapsar.
The whole premise of fishery science is built on this idea called surplus production, which is the idea that, you know, basically humans intervene before what's called natural mortality.
Men problemet med att ligga vid det här maximalt möjliga uttaget är att det många gånger har visat sig inte vara särskilt hållbart. Även i Newfoundland på 80-talet så hade man olika modeller för att bevara fiskebestånden. Men en kombination av vetenskapliga missbedömningar och ett väldigt hårt kommersiellt tryck gjorde att de här modellerna inte stämde med verkligheten.
Kritiker mot konceptet hållbart fiske menar att sådana här missbedömningar fortfarande är svåra att undvika. Bland annat för att modellerna inte har förmåga att ta in dynamiken i ekosystemen eller för att det saknas tillräckligt bra data på fiskars tillväxt och olika bestånds faktiska storlekar. Enligt Jennifer Jacket så betyder det här att mycket av det som kallas för hållbart fiske idag egentligen inte är det.
As long as our relationship is primarily seeing fish and invertebrates as commodities, globalized commodities for human use, I think that global fisheries are in a kind of stagnant place where yes, we could try to, you know, reduce capacity and manage fisheries a little bit better, but fundamentally they're on a slippery slope.
Som Jennifer Jacket ser det så fungerar hållbart fiske kanske i teorin men inte i praktiken. För henne så kommer den här typen av modeller alltid att leda till överfiske och det blir ett sätt för fiskeindustrin att legitimera sin ohållbara verksamhet med hjälp av vetenskapliga modeller.
Men en person som har ett annat perspektiv är Daniel Valentinsson på SLU.
Jag tycker inte att man generellt kan säga att industriella fisken inte kan vara hållbara, men däremot så ger det sig inte av sig självt. Man måste fortsatt äga frågan och förvalta och kontrollera fiskarna.
Daniel Valentinsson ser också problemen med överfiske globalt och tillskriver, precis som andra vi har hört, teknikutvecklingen en stor del av skulden. Och vi ska vara tydliga med att han också ser vetenskapliga problem med begreppet maximalt hållbart uttag. Men han tror att det går att anpassa industriellt fiske på ett sätt som gör att bestånden inte kollapsar.
Om man tittar på biologiskt och ekologiskt perspektiv så finns ju till exempel Barents hav där Norge och Ryssland i första hand är de stora aktörerna. Och de lyckas ju, tycker jag, över tid väldigt väl ur biologisk hållbarhetsperspektiv att behålla bestånden på goda nivåer och hålla långsiktig både funktion i ekosystem och lönsamhet.
Problemet globalt är, enligt Daniel Valentinsson, snarare att de mått om hållbarhet som finns inte tillämpas.
Man är inte överens om grundläggande principer för hur man ska åstadkomma det man har ofta gemensamt beslutat att man ska göra.
Fisket inom EU är ett exempel. Där finns uppsatta kvoter för hur mycket fisk varje land får ta upp. Och det låter ju bra, men det visar sig att flera länder fiskar över sina kvoter, ganska regelmässigt. Vi har Sveriges Radio Ekot om en rapport om fisket i EU från 2019.
Sverige ligger högst av alla genom att med 52% överskrida det som är lämpligt enligt de vetenskapliga råden. Rapportförfattaren Griffin Carpenter vid tankesmedjan New Economics Foundation säger att mycket beror på att Sverige fiskar sill och strömming mot ICES rekommendation att stoppa det fisket. I ton räknat så är Sverige 17 369 ton större kvot än rekommenderat, inte värst. 8 andra länder har större överfiske, britterna mest med överskott på nära 107 000 ton enligt rapporten.
Och det här problemet finns över hela världen. Tillämpningen av fiskekvoter brister, särskilt när det är så många länder som ska försöka komma överens.
Kontrollerbarheten är mycket svårare på öppet hav än vad det ändå är kring norra Nordsjön eller Barents hav, där vi ändå på något vis har både rika, välmående länder som har resurser att förvalta och kontrollera detta gentemot södra Atlanten eller om vi är borta i Stilla havet någonstans. Så det är klart att det är en större utmaning. Om man tittar globalt. Det finns ju aktörer som inte liksom är på den lagliga sidan ens. Liksom.
Enligt vissa bedömningar så är ungefär var femte fisk som vi människor tar upp fiskad illegalt.
Av piratbåtar som inte ens har fått något tillstånd att fiska eller tar någon hänsyn alls till regler eller satta kvoter.
Det är ytterligare ett tecken på hur svårt det är att kontrollera fisket.
The Peruvian Coast Guard is patrolling these waters after a Chinese fishing fleet of more than 250 boats.
I södra Stilla havet utanför Perus kust är kustbevakningen dagligen på jakt efter illegala fiskebåtar. I det här reportaget från brittiska Channel 4 så märker kustbevakningen hur runt 250 kinesiska båtar närmar sig deras territorialvatten.
En el radar podemos apreciar que tenemos tres contactos.
Och de misstänker illegalt fiske, för det här är inte första gången.
Under sommaren 2020 så spenderade en flotta av över 300 kinesiska båtar upp till en månad runt Galapagosöarna utanför Ecuadors kust.
The boats waited at the border of the marine protected area to snatch sea life as it migrated south. Quito's government call it a grave threat to the UNESCO World Heritage Site.
Flera fartyg åkte också från Galapagosöarna till Argentinas kust fram och tillbaka i jakt på jättebläckfiskar.
Fernández, estate atento, tenemos un contacto a aproximadamente 10 millas, ¿ya? Verifica si lo tienes en visual.
Peruanska kustbevakningen får upp en av de kinesiska båtarna på sin radar och försöker få kontakt.
Buque tanquero Haiyongyu, este es patrullera guardacosta marítima Río Cañete, identifíquese.
Inget svar. GPSen har stängts av.
Many of the Chinese fleet often switch off their GPS systems. A flagrant breach of maritime rules.
Och problemet är att om inte kustbevakningen i princip tar dem på bar gärning, så är det nästan omöjligt att bevisa att de gör sig skyldiga till någonting olagligt.
Es un buque tipo tanquero. Tanquero quiere decir un buque carga de petróleo.
Med sig har kineserna en stor tankbåt med bränsle som är redo att använda så att fiskebåtarna kan ligga där i månader. Man tror att de kinesiska båtarna fiskar upp, paketerar och fryser fisken på plats. Fisken fraktas vidare och säljs och proceduren börjar sedan om som en gigantisk fabriksflotta ute till havs.
Despite protests from multiple countries, the immense Chinese fleet continues to plumb the depths of Latin America's seas. These ocean guardians can do nothing to stop it.
Exakt hur mycket fisk som försvunnit totalt fram tills nu är svårt att säga. En vetenskaplig rapport från 2003 bedömde då att de globala bestånden av rovfiskar, alltså sådana som vi oftast äter, låg på ungefär en tiondel jämfört med förindustriella nivåer.
Och hoten mot det marina livet tar tyvärr inte slut vid överfisket. Klimatförändringarna riskerar att också förstöra själva förutsättningen för livet i havet.
2 weeks ago, the Canadian province of British Columbia registered all-time record temperatures.
Under värmeböljan i kanadensiska British Columbia under sommaren 2021, när det blev uppemot 54 grader, så spolades 1 miljard döda skaldjur upp på stränderna.
Bays like these in Western Canada are normally ideal for shellfish. They thrive in the secluded, nutrient-rich waters.
De hade helt enkelt kokats ihjäl.
But mussels and clams don't do well in extreme heat. And the region's recent heatwave has literally cooked them alive.
Och förutom värmeböljor som kan koka ihjäl drivor av skaldjur, så gör det varma klimatet att haven värms upp. Och väldigt mycket kan hända då. Men en grej som är väldigt allvarlig är att vattnet blir sämre på att hålla syre. Så varmare vatten innehåller mindre syre än kallare vatten. Och det tillsammans med andra faktorer kan skapa så kallade döda zoner. Områden i vattnet där fiskar helt enkelt kvävs till döds.
En av de största döda zonerna i världen har vi nästgårds i Östersjön.
Och det ska vi komma till alldeles strax.
Men först så ska vi gå tillbaka i historien. Långt tillbaka i historien. Närmare bestämt ungefär 450 miljoner år tillbaka. Det är det som kallas för den sena Ordovisiumperioden. Då skedde nämligen ett av de första stora massutdöendena på jorden. Och just utbredda döda zoner kan ha varit en huvudfaktor då.
And at that point in time there was only life on in the oceans. There was no life on land.
Det här är Maya Elrick. Hon är professor i geovetenskap på universitetet i New Mexico.
För 450 miljoner år sedan var allt mer avancerat liv alltså i havet. På land var det stenigt och livet var begränsat till mikrober, typ bakterier. Vi berättade om det i avsnittet om mördarsvampar.
There might have been a bit of microbial activity in the soils on land, but it was an earth inhabited by plants and animals in the oceans only. Fish hadn't evolved yet.
Så inga fiskar än.
Nej, fiskar som vi tänker på idag skulle dröja ett litet tag.
The fish evolved maybe 100 million years later.
Men Maja ber mig dela skärm på Zoom så att vi kan googla lite bilder på hur man tror att det såg ut då.
See that one in the background with that one? It's kind of like a giant swimming crab. That one. There, yeah. there's a giant. I mean, we're talking a meter long nautiloid, a big squid. Okay? And there's, see the thing underneath the squid? That's a trilobite. And those things can be like an inch big to a couple inches big, crawling along the seafloor. They kind of look like horseshoe crabs.
Bläckfiskar med konformade skal och krabbor som gick runt längs havsbotten.
Let's look at another one.
Och sjöliljor.
See those? Those are like sea lilies.
Och nästan alla de här arterna skulle alltså så småningom förintas i ett av världshistoriens första stora massutdöenden. Ett massutdöende som berodde på att de helt enkelt kvävdes till döds.
Animals living on the seafloor, they can't leave if it gets anoxic.
Men hur hände det här då?
If I could draw something for you, you would have a better mind. And I know that listeners can't understand this, but I want to draw something.
Maja räcker sig efter en liten whiteboard som hon har.
So you know, I'm a professor and I have to have a chalkboard. Okay, so I'm going to draw the slopings. I'm going to draw a cross section and there is the sloping sea floor.
Hon ritar upp som en liten kulle som ska illustrera land och ut från land så ritar hon ett streck rakt ut till vänster som ska illustrera vattenytan.
And then that's sea level, okay? You with me?
Yep.
Lite längre ner under vattenytan i mitten så ritar hon en rektangel för att illustrera den zon i vattnet där det alltid finns för lite syre.
There is a zone in the ocean that is what's called the oxygen minimum zone. So if you go down in the water column, it's nice and oxygenated, and then when you hit this zone, which might be sitting at a maybe 100 meters water depth, there would be no oxygen there, but when you come back out into deeper water, there's more oxygen.
Maja Eldricks hypotes är att den här extremt syrefattiga zonen blev allt större och letade sig längre och längre upp mot vattenytan under den här perioden för 450 miljoner år sedan.
That oxygen minimum zone that that occurs on many of the edges of continents expanded to the areas where the animals and plants were living.
Temperaturen hade länge varit väldigt, väldigt varm. Vilket gjort att de syrefattiga zonerna i havet alltså blivit fler och större över tid.
And water can't hold as much oxygen in it when it's warmer.
Samtidigt så var det här en tid då glaciärerna vid polerna växte sig större och större. Och helt enkelt tog allt mer vatten från haven. Och havsnivåerna sjönk.
That's why we think this extinction was a double whammy. It was enough to remove the habitats.
På några hundratusen år hade nästan alla arter utrotats.
I imagine that it took a long time. So each generation evolved to live with a little less oxygen. And then it reached some tipping point and the next baby said, can't do it. And so the baby's population died off and there was nothing to regenerate with. So I mean, it took a while.
Om vi hoppar fram tills idag finns det skillnader och likheter.
Den stora goda nyheten idag är att döda zoner just nu utgör en otroligt mycket mindre del av haven än vad de gjorde för 450 miljoner år sedan.
Today, the areas of no oxygen are less than a half a percent. In the Ordovician, we think maybe 15% of the oceans went anoxic. We're really far off. We're really far off from that.
Men expansionen av döda zoner går snabbare nu än vad den gjorde då. Rätt rejält mycket snabbare.
It was slower than the one we're going through now, no doubt.
Ordovisium-döendet pågick ju i hundratusentals år.
This extinction is happening in decades. So it's very different.
Den globala uppvärmningen, som vi människor ligger bakom, kommer att göra vattnen ännu varmare och de döda zonerna kommer att bli fler under decennierna som kommer. Och Maja Elrik understryker också att när det bara var ett par saker som bidrog till massutdöendet för 450 miljoner år sedan, så står vi idag inför en dominoeffekt av flera olika dödsmekanismer i haven.
You know, in today's world we've got so many other kills. We got all sorts of kill mechanisms. And back then maybe only three.
Döda zoner har fyrdubblats på 50 år och antalet områden med farligt låga nivåer av syre har under samma period ökat från 45 stycken till runt 700. Och ett av de tydligaste exemplen på ett syrefattigt hav är vårt eget Östersjön. Där har framförallt bottnarna dött i sån omfattning att det alltså är en av de största döda zonerna i världen just nu.
The Baltic Sea is the largest human-induced dead zone in the world.
Daniel Conley, professor i biokemi, i ett klipp från TV-kanalen Al Jazeera.
It is somewhere around 70,000 square kilometers.
En typisk Östersjöbotten idag är mörk och slämmig. Utan syre är det enda som kan överleva bakterier och en del små maskdjur. Skulle man plocka upp det slämmiga bottensedimentet skulle det lukta som ruttnande ägg. Och på sommaren täcks havet av gröna och grötiga algblomningar som enligt NASA 2019 täckte en yta lika stor som halva Sverige.
Så man kan ju fundera på hur vi egentligen hamnade här.
Det började för ungefär 100 år sedan när man uppfann mineralgödsel helt enkelt. En av de viktigaste uppfinningarna under förra seklet.
Med hjälp av näringsämnen i mineralgödsel kunde jordbruket under 1900-talet bli effektivare än någonsin tidigare. Gödslet gör att grödor växer snabbare och bättre, vilket förebyggde världssvält.
Utan den skulle vi inte vara nästan 8 miljarder människor på jorden.
Men i det långa loppet skulle näringen rinna till vattendrag och därefter ut i världens hav, bland annat i Östersjön. Och näringen gör inte bara att växter på land växer snabbare.
Det leder till de stora algblomningar som varje svensk läser om i tidningar under sommaren.
Att det förekommer algblomningar är i sig inget problem, utan det är snarare en naturlig del av ekosystemet. Men när vi tillför massor med näring så blir de här algblomningarna mycket större och mycket tätare än vad de hade blivit annars. Och massor av alger dör. När algerna dör så sjunker de ner till botten och bryts ner i en process som använder väldigt mycket syre. Så mycket syre att det helt tar slut. Och det är den här processen som leder till att delar av Östersjöns botten blir till döda zoner.
Därför kan vi säga att nästan hela ytan, den djupa områden i Östersjön, är syrefritt och det är en död zon.
Men stora mängder alger innebär inte bara mycket döda bottnar. Det innebär också mycket mat för fiskarna, i alla fall de som lever närmare vattenytan där det finns mer syre.
Under 80-talet fanns det så mycket torsk att fisket tredubblades. Men syrebristen i havet ledde också till att fiskarna inte kunde föröka sig. För det är de områden som nu är syrefria som torsken lägger sina ägg. Ägg som dör eftersom de inte kan överleva utan syre.
Ja, det har lett till att nu hela beståndet har kollapsat och inte bara kollapsat, hela torsken har förändrat sig också väldigt starkt. Tidigare blev de könsmogna när de var 30-40 cm, idag blev de könsmogna när de var 20-30 cm. De är mycket smalare, mycket cleanare, man pratar om slipstorsk. Och det värsta av detta, så allt torsk man fångar nu för tiden går inte till mänsklig konsumtion, det går till djurfoder.
Idag är det förbjudet att fiska torsk i majoriteten av Östersjön för att låta fiskarna återhämta sig och ge ekosystemet en chans att komma tillbaka. Dessutom utgörs havet av så många döda zoner att de tillsammans utgör en yta som är 1,5 gång så stor som Danmark. Om Östersjön vore ett annat hav så hade det återhämtat sig betydligt snabbare. Men eftersom det enda saltvattnet som rinner in kommer från några få smala sund så står vattnet väldigt stilla.
Vatten stod det ungefär, stannade ungefär 50 år. I Nordsjön ungefär 3 månader. Så 100 gånger längre stannar vattnet i Östersjön.
Även om det här låter ganska så dystert så har faktiskt den här övergödningstrenden börjat minska lite grann de senaste åren.
Man kan säga att det peakade ungefär omkring 80-talet och sen dess har man ungefär fosfor tillförsel halverats och kvävetillförsel ungefär 20% mindre än tidigare. Så man är på rätt väg. Men som jag sa tidigare, omsättningstiden för fosfor är ungefär 50 år i Östersjön. Så mellan tummen och petfinger kan man säga, det tog ungefär 50-100 år för att smutsa ner Östersjön. Det tar ungefär 50-100 år för att den ska friska till.
Men även om övergödningen minskar i Östersjön och den kanske har en hyfsat ljus framtid på just den punkten, är framtiden för resten av haven allt mer osäker. För nu är det inte bara kustnära vatten, vars bottnar dör på grund av övergödning, som är problemet. Sjunkande syrehalter mäts upp allt oftare och så långt ut i oceanernas fria havsmassor på grund av ett allt varmare klimat. Och samtidigt är just havet och livet som lever där helt centralt för att den här uppvärmningen inte ska eskalera ännu mer.
Alltså koldioxid som människan släpper ut binds ner i havet. Och 90% av all uppvärmning dämpas av havet, kan man säga.
Ibland hör man att regnskogen i Amazonas är världens lungor för att den binder så pass mycket koldioxid. Men om det är något som förtjänar det epitetet så är det alltså våra hav. Havens roll som en kolsänka har gjort att vi inte har fått ännu fler effekter av våra utsläpp än.
The oceans have sucked up 50% of all carbon emissions that have that humans have created, you know, since the beginning of the what you would say is modern climate change. You know, and people forget about that, like that it's a silent support for human civilization that many people don't understand.
Men det här görs inte gratis. Ett absolut värsta scenario som forskarna än så länge bara börjat titta på är om haven är på väg att sluta ta upp koldioxid i samma utsträckning som idag. Studier har visat att haven faktiskt absorberar mindre koldioxid nu än för några decennier sedan. Något gör att haven inte orkar lika mycket längre, men exakt vad det beror på går inte riktigt att svara på i nuläget. Det vi däremot kan vara säkra på redan nu är resultatet för havsmiljöer när allt mer koldioxid binds.
When all of the carbon gets taken up in the ocean, that means that the oceans become more acid over time.
Så ju mer koldioxidutsläpp, desto surare hav helt enkelt.
And there's many different kinds of animals and plants that don't cope well in a more acid ocean.
En av de havsbaserade miljöerna som tar stryk av försurning är korallrev.
Today, government scientists sounded the alarm about coral.
Reef is facing its own problems with the third mass bleaching event in 5 years.
The number of new corals on Australia's Great Barrier Reef has fallen by 89%.
Exakt hur korallerna påverkas av försurningen ska vi komma tillbaka till strax. Men vid det här laget så har väl ingen missat att de stora korallreven utanför till exempel Australien, Florida och i Sydostasien är allvarligt hotade. Det kommer regelbundet larmrapporter om att mer än hälften av korallreven kan försvinna inom de närmaste decennierna, eller att stora delar redan har dött under värmeböljor.
Well, this recent heat wave has been hard on all of us, and that apparently includes under the water as well. Our coral reefs are paying a high price.
And scientists say that it could be the worst coral bleaching event on record.
De tropiska korallreven är antagligen jordens mest artrika miljöer. Susanna Strömberg är marinbiolog på Tjärnö marina forskningsstation.
De här tropiska korallreven finns bara på 1% av havsbotten. Men det är 25% av all fisk i havet som är knutna till korallrev.
Tropiska koraller består egentligen av två olika arter. Du har själva korallen som är ett nässeldjur. Den är släkt med till exempel maneter och anemoner, och det är den som bygger upp ett inre skelett som blir själva revet. Men i korallerna så finns det encelliga alger som lever inuti dem och ger dem näring. Men när det blir för varmt så slutar det här samarbetet att fungera av olika skäl. Algerna kan göra ämnen som blir giftiga för korallerna, eller korallerna kan bli så stressade att de äter upp algerna. Och det slutar med att korallerna på olika sätt gör sig av med algerna om det blir för varmt.
Och det är väl här vi kommer in på det här med blekning av koraller, som är vad då egentligen?
Ja, eftersom algerna står för mycket av korallernas färg så blir korallerna uppenbart bleka, ibland helt vita.
Scientists are blaming the rise in sea temperatures for the bleaching, and they're warning that it is being triggered.
Oftast så är det här inget större problem. Korallerna kan plocka upp nya alger från vattnet igen när det har blivit svalare.
Men under tiden så är de känsliga för att svälta ihjäl eftersom algerna ger dem energi. Och de är också känsliga för andra problem som sjukdomar. Och varje ny värmebölja riskerar att sätta igång den här processen igen.
Och det här händer ju oftare och oftare. Så att det blir väldigt lite tid för korallen att återhämta sig. Händer det för ofta och det blir aldrig svalare i vattnet, då dör de ju liksom.
Det kan ta mer än ett decennium för ett rev att återhämta sig efter en stor blekning.
We don't take any serious action, we don't support those ecosystems. And so it's just a white bleached graveyard of death.
Och när reven hotas så påverkar det inte bara de miljontals djur som lever i dem.
En halv miljard människor som lever i kustområden är beroende av korallrev för att få mat, direkt fiske, inkomst genom att fiska och sälja eller turism eller annat. Och det handlar ju om tiotals miljarder i inkomster liksom, för de här människorna.
Och det är ju de tropiska korallreven som får mest uppmärksamhet. Men även korallreven här i Sverige är hotade.
Har vi svenska korallrev?
Ja, alltså jag blev själv förvånad när jag insåg att det faktiskt finns korallrev i Sverige när jag pluggade marinbiologi. De här korallerna som vi har här, de etablerade sig här uppe efter förra istiden.
De korallrev som finns i svenska vatten och sen vidare upp längs med norska kusten skiljer sig ganska mycket från de tropiska korallreven. De ligger djupt ner i kallt vatten och själva reven byggs framförallt upp av en art, Lophelia pertusa, eller ögonkorall.
De här reven kan sträcka sig över flera kvadratkilometer, liksom, så de kan vara enorma. Det är liksom ett landskap där nere.
Susanna Strömberg skickar ner undervattensrobotar med kameror för att filma de här landskapen. Själva ögonkorallen ser ut lite grann som en gigantisk version av renlaven som man brukar ha i adventsljusstakar. Och reven är fyllda av håligheter och skrymslen.
Ser man ett riktigt stort rev så kan det ibland vara svårt att se hur mycket djur det verkligen finns där. Man ser det här landskapet, det är liksom bara böljar vitt upp och ner liksom. Och då ser man ju nästan inte några djur. Men så fort man kryper ner lite och tittar lite närmare botten så brukar jag alltid titta ut en liten fisk någonstans.
Korallreven är bland de mest artrika miljöerna också i våra vatten. Det finns 1300 olika arter som har kopplats till reven.
Och sen ser man att det bara kryllar, det är liksom fullt med små trollhumrar och grejer inne bland grenarna.
De här komplexa ekosystemen hotas dels av fiskeindustrins djuphavstrålning efter till exempel räkor som förstör de ömtåliga ögonkorallerna.
Men tyvärr så är inte djupgående trålar det enda som hotar dem. För precis som de tropiska korallreven så är klimatförändringarna ett akut hot. Värmeböljor får de inte att blekna på samma sätt som tropiska koraller. Men både korallerna och andra arter som lever i reven drabbas ändå väldigt hårt. Susanna Strömberg har sett hur reven i Skagerrak påverkas.
Temperaturen har varit typ max 10 grader tidigare. Men sen har vi sett att det har varit en del temperaturtoppar uppåt 12 grader. Och då har vi sett effekter. Man ser ju att korallerna inte mår jättebra när det är 12 grader. Nu känns det som att det är risk för att det har blivit ännu lite varmare, upp på 13 kanske.
Vi sa innan att mer koldioxid i luften inte bara gör vattnet varmare utan också surare. Och det är ett problem för arter som bygger upp sina skal eller skelett av kalk, som musslor eller koraller. Och det finns en gräns för när den här processen inte längre fungerar. Och den gränsen beror på både surheten i vattnet och på trycket, alltså på djupet. Under den här gränsen så kan inte korallerna längre bilda rev. Ju surare havet blir, desto högre upp rör sig den här gränsen.
När de växer upp så kommer deras döda delar kollapsa efterhand. Och sen fortsätter de kanske växa. De levande delarna kan ju fortsätta växa. Men sen kollapsar de vartefter. Och de kan inte bygga upp de här stora revmiljöerna längre.
Korallreven av djuphavskoraller finns över stora delar av havsbotten i världen. Och forskare håller fortfarande på att kartlägga dem. Men nya studier visar att i slutet på århundradet så kommer 70% av de här reven att ligga under gränsen för när de inte längre kan bygga upp sina rev. Skulle det hända så kommer de att lösas upp och brytas sönder. Och utan reven så skulle tusentals andra arter påverkas.
Risken är ju att det går fortare med det här också än vad de har tänkt sig. Så det brukar ju bli att det landar någonstans mot worst case scenario som de inte riktigt ville tänka sig, att så illa får det liksom inte bli. Liksom. Men det är åt det hållet det pekar hela tiden med massa olika effekter av klimatförändringarna.
Överfiske, försurade hav och korallrev som kraftigt försvagas är processer som alltså pågår just nu. I Andrew Marys scenario om fiskaren Alejandro som åker runt i sin fiskebåt år 2070 har utvecklingen lett oss till en total havsdystopi.
White. It's all just white and dead. People tried so hard but they failed. The heat, that oil tanker that smashed into the reef, the acidic bite, the urbanites and all their drugs running into the sea, the aftermath of the years-long wildfires. It was all too overwhelming. Occasionally I spot some color through the murky waters, but it is like a ghost looking for something that is lost. I wish I hadn't seen it. I can't say anything else. I'm going to lie down. My ocean is dead. I am leaving.
Om vi inte gör tillräckligt mycket åt det som vi har pratat om hittills, om allt går åt fel håll på samma gång, är inte det här en omöjlig framtid, säger Andrew Mary.
My honest response would be that I think in the next 30 to 50 years we're going to be sliding into a more dystopian ocean future with glimpses of hope that will be there. I mean, one of the things we is really interesting with the ocean is that we're sort of sitting at the edge of an extinction cliff. We've had a lot of biodiversity extinctions on land. In the ocean, we haven't seen so many yet. So I think there's going to be more extinctions. So it's going to be pretty dark at that point. But I think that you're going to start to see the threads of which we can weave a more sort of positive future out of. And that's the most important thing. Like, don't lose hope, and we have to fight as hard as we possibly can to nourish those seeds and make sure that we don't slide all the way into dystopia.
Så frågan är vad vi kan göra för att inte hamna i Andrews dystopiska dödsspiral där det till slut är kört för haven.
Mot bakgrund av allt som vi har hört hittills, är det överhuvudtaget försvarbart att ha ett fiske på industriell skala när överfisket är en av de största bovarna när det gäller att utarma ekosystemen i haven? Jennifer Jackets ståndpunkt är glasklar. Hon vill se något drastiskt för att komma till bukt med det här. Att vi helt enkelt bara tillåter självförsörjande och småskaligt fiske.
We could still reserve the right to subsistence fish. We could still reserve the right for some small-scale fisheries. But we may decide industrial factory fishing is immoral. We need to end it. This is just not a way to run our game in the ocean.
Men samtidigt är det ganska många som sätter sitt hopp till att just fisk kommer vara en viktig del av lösningen på stora globala framtidsutmaningar. Att det är en proteinkälla som trots allt är mindre skadlig för miljön och klimatet än till exempel nötköttsindustrin, och att vi behöver fisk för att klara av att försörja en växande världsbefolkning med mat.
Kanske ligger en dellösning i fisk som inte är vildfångad. Att man utvecklar fiskeodlingsindustrin så att den blir mer hållbar.
I teorin hade det kunnat innebära att vi slipper bottentrålning och det utarmade fisket helt och hållet. Och vi får ingen bifångst eftersom vi bara odlar den arten vi vill ha.
Det här bygger på att vi både måste hitta sätt att odla som inte skapar övergödning och problem i havet, och att fisken som vi odlar kan äta andra saker än vildfångad fisk. Och det pågår faktiskt flera olika försök runt om i världen att hitta sådana här metoder.
Till exempel finns flera företag som odlar bland annat lax i stora tankar uppe på land för att undvika att förstöra kustområden eller smitta vilda fiskar med olika märkliga sjukdomar.
In 5 tanks are thousands of them. They'll remain there until harvest and will pose no threat to wild salmon.
I det här inslaget från kanadensiska CBC News får man höra om ett företag som odlar atlantlax. En svårighet med det här är att skala upp det och göra det lönsamt.
In fact, according to the Department of Fisheries and Oceans, land-based salmon farming is 12 times less profitable than open-net salmon farming.
För det krävs ganska avancerad teknologi, till exempel för att rena vattnet så att laxarna trivs.
A complex task relying essentially on a giant filtration system.
Och så är det här ständiga problemet då med vad de ska matas med. För att det ska vara helt hållbart så kan det ju inte vara med andra fiskar. Soja till exempel används på flera håll, men vad krävs för det? Jo, skövling av till exempel regnskog för att ge plats åt sojaodlingar. Lösningar som helt enkelt då föder nya problem. Andra förslag som har lagts fram är att man ska odla upp insekter, mjölbaggar som ska gå direkt in som mat i de här fiskodlingarna. Så det liksom blir ett kretslopp av alltihop. Och det här är ju väldigt intressant, men vi är inte riktigt där på global skala än.
Men kanske ännu bättre skulle det vara att fokusera på andra organismer än fisk. Eller åtminstone på arter som inte är rovdjur helt enkelt. För när man tänker på det så är det ju bara i havet som vi människor tycker att det är helt i sin ordning att jaga och äta rovdjur. Det är ju inte som att vi äter varg eller lejon till exempel. Det skulle vara mycket bättre att odla skaldjur som musslor eller ostron. Eller att odla alger som vi kan äta.
De allra flesta skulle nog hålla med om att det är ett bra alternativ. Musslor och ostron filtrerar ju haven och alger fångar upp koldioxid.
Mussels, clams, oysters, things that we animals that we do not have to feed. Also increasing kelp seaweed farming, plants in the ocean.
En annan mer handfast lösning på det här överfiskeproblemet, det är att man inrättar marina reservat, alltså delar av havet som är skyddade och helt fria från mänsklig påverkan.
Ju större skyddade områden man har, desto bättre fungerar ju det ekosystemet som är i det skyddade området. Så då kan man ju få mer så här spillover-effekt, att det liksom, de ynglar av sig så mycket inom det där skyddade området att det liksom märks även utanför. Liksom.
Tanken är att de här reservaten ska vara frizoner där det kan födas massa småfisk som sedan sprider sig och upprätthåller ekosystemen även utanför området.
Då gäller det att de områdena är tillräckligt stora för att och liksom ha en effekt på hela ekosystemet. Liksom. Så att man ska inte snåla med skyddade områden helt enkelt.
Precis som Susanna Strömberg säger så krävs det stora reservat för att detta överhuvudtaget ska funka. Och ju större områden man skyddar desto friskare blir ekosystemen inom dem och desto bättre kan de vara för områdena runt omkring. Och det finns ett globalt mål som 59 länder deltar i om att skydda 30% av haven till 2030. Och många forskare är överens om att 30% av haven nog skulle räcka som skyddat område.
Men 2020 var det bara 1% av de globala haven som var skyddade.
Dessutom så är det inte alltid så att de här reservaten faktiskt förbjuder fiske. Vi har till exempel en marin nationalpark på västkusten som bland annat skyddar ett av våra korallrev. Men även där tillåts trålning efter räkor, även om det är väldigt begränsat.
Så stora områden som verkligen är helt skyddade känns ändå ganska långt borta.
En annan lösning som många lyfter fram för att skapa både ett mer hållbart fiske och bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringarna är att skydda och återskapa några av de mest artrika och viktiga områdena i haven.
På västkusten jobbar Susanna Strömberg och hennes kollegor med att försöka bygga upp nya korallrev.
Vi tar in koraller i labb och låter dem föröka sig.
En av metoderna är att 3D-printa ut stenar som korallarverna kan trivas extra bra på.
Tanken är att de 3D-printade stenarna tillsammans med fundament av betong och andra stenar ska ge korallerna en snabb start. Och att det ska finnas en struktur som också kan bli trivsam för många andra arter.
Det har sett lovande ut. De har tittat och sökt runt på de där substraten och krypit in i hål och de har, ja, de verkar gilla det. Så gäller det bara att sätta ut så mycket artificiella rev som möjligt och hoppas på att de växer lika bra. I så fall så har man ju gett dem lite respit, liksom. Man har gett dem lite tid på sig och anpassa sig till nya förutsättningar. Liksom.
Liknande projekt pågår just nu över stora delar av världen. Forskare vid många av världens stora korallrev håller på med olika avelsprojekt för att försöka hitta och ta fram koraller som klarar av värmen bättre.
Det finns ju alltid några kolonier som överlever blekningsevent. Och då hjälper man ju de korallerna att sprida sina gener som tycks liksom vara bättre anpassade och sådär.
Så när det gäller korallreven så finns det faktiskt hopp. Även om de kanske inte kommer se ut precis som idag eller vara riktigt lika artrika, så kommer vi nog att kunna rädda en hel del.
Om vi bromsar utvecklingen, det är väldigt viktigt att liksom försöka se till att bromsa utvecklingen. För gör vi inte det så kommer det här liksom accelerera och gå fortare och fortare, och då finns det ju liksom ingen chans för organismer att hinna med.
Men grunden till att vi överhuvudtaget måste diskutera lösningar på överfiske eller de problem som ekosystemen står inför i vårt förhållningssätt till haven. Att vi helt enkelt inte märker vad som pågår under ytan.
I mean, you can put all of this pressure on the ocean, but for the to the casual viewer, it doesn't seem like we've done very much. You know, you can still go to the beach and go swimming, and you can still go out with a fishing rod and catch a fish. And the perception that we're changing this gigantic system, which is the source of life on Earth, is really difficult to get across.
Vi kan inte ha den där romantiska synen som man förmedlar i Pripps Blå-reklamen, där man har bara glittrande hav, skärgård, en fin båt och bara semester. Under ytan väldigt ofta ser det ganska dramatiskt ut med övergödda system, syrefattiga system och metanbildas. Problemet tror jag är att människor kan inte se under ytan. Skulle de se hur det ser ut där, skulle de, tror jag, bli mer action. Att man verkligen skyddar havet mer.
Men Andrew påpekar också att den mänskliga exploateringen av haven ännu inte gått lika långt som den på land. Något som innebär en stor möjlighet.
So for me, the most kind of concrete and exciting thing is we are not in the same state in the ocean as we are on land. And we have a window to make a lot of really transformative changes now. We also know, like, there's a lot of evidence that marine protected areas and a lot of the sort of mechanisms that we have in place protecting marine diversity work. And if we give space to certain species, they can, over time, adapt to climate change.
Flera som vi har pratat med har tagit upp samma sak som Andrew gör här. Att en stor del av den havsbaserade naturen är väldigt motståndskraftig.
Även om torsken utanför Newfoundland eller i Östersjön aldrig kommer spela samma roll i ekosystemet som de gjorde tidigare, finns det också många exempel på att arter har kommit tillbaka relativt snabbt efter beslut om att stoppa fiske, eller i alla fall kraftigt begränsa vårt uttag.
Jennifer Jacket igen.
We see rebounding very quickly, which is very exciting. I think it's kind of thrilling to get that immediate feedback from nature. Or, you know, short-term feedback from nature. It may not be immediate, but like, you know, within a few years even. And that is sort of thrilling, and I think makes people feel very empowered.
Du har lyssnat på P3 Dystopia som är slut för den här gången.
Jennifer Sjöblom var medproducent och medskribent av manus.
Det här programmet gjordes hösten 2021.
Vår källförteckning hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vill du diskutera haven, supervulkaner, organiserad brottslighet eller något annat utav våra avsnitt, så gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Där finns också vi som gör podden för att svara på frågor och få feedback.
Vi som hörts och gjort det här avsnittet heter Freddy Rammel,
Viktor Lövgren
och Toril Kornfeldt.
Vi hörs. Och kom ihåg, havet är djupt.
Havet är djupt. Havet är djupt. Nere på botten, här är det toppen. Titta och njut. Uppe på land finns bara spring, möda och slit för ingenting. Men under ytan, där kan man flyta. Havet är djupt.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.